Så bland annat så har man kunnat se att okej, när man vet kön, när man säger så här, det här är flickbabesar, och så får man höra skrik, och så får man höra samma skrik, men man får höra att det här är pojkbabies. Då tolkar man det helt olika. Så då tolkar man flickskriket som att hon är ledsen och pojkskriket som att han är arg.
Okay.
Men det är precis samma skrik.
Mm.
Man ser också att man låter flickbabysar krypa mycket kortare. Man håller dem in till sig. Man pratar med lite ljusare och gulligare röst. Och man håller dem mer varsamt. Medan pojkbabysar så pratar man lite tuffare och man tar i dem lite tuffare. Mm. Och det är ju också ett jätteproblem för alla pedagoger. Både liksom på grundskola och gymnasium och yngre än så. Det är att det står i deras, som jag sa, i läroplanerna.
Mm.
Det står i skollagen, men de får ingen kunskap om det. Mm. För det är ju helt jävla orimliga ideal. Mm. Och det är fortfarande så att unga tjejers liksom, status är kopplad till att killar tänder på dem. Mm. Alltså att vara knullbar. Att vara den som snubbar vill ligga med, tycker är snygg och sexig.
Ja, det här var ett axplock ur avsnittet med Nina Rung som ni ska få lyssna till. Det är ju faktiskt andra gången som Nina gästar. Så vill ni höra mer om henne och vårt tidigare samtal så ska ni efter det här lyssna på avsnitt nummer 83. Den här gången pratar vi om hur vi kan komma åt strukturerna tidigt. Eftersom det var ett önskemål som kom in från flera håll på Instagram. Alltså, hur kan skola och föräldrar se till att barn inte formas in i de strukturerna som begränsar oss alla? För om vi nu lägger så mycket tro på en yngre generation, att de ska lösa problemet, ja, då är det ju här vi måste börja. Den alltid så kloka Nina delar med sig av massor med nyttig kunskap och tankar. Så ni har en spännande timme framför er. Innan vi drar igång så ska jag precis som vanligt tacka min sponsor Excitec som fortsätter att stötta mig eftersom de vill vara en del av förändringen. Så tusen tack för det, Excitec. Jag kommer igen att påminna er om att ni också kan hjälpa mig genom att ge podden det betyg ni tycker att den förtjänar om ni lyssnar via podcaster-appen i en iPhone. Och så kan ni också dela avsnittet i sociala medier. Men nu, kära lyssnare, spänn öronen om det nu går att göra. Och se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt med Nina Rung.
Vi säger välkommen till Nina Rung.
Tack!
Vi har precis suttit och pratat om löpande hundar och att du ska flytta till Gotland imorgon.
Ja, herregud.
Du är mitt i flytten och så kom du hit ändå, vilket var, jag blev jätteglad för, såklart.
Ja, men det var bara för att det var du som frågade.
Ja.
Ingen annan podd hade jag kunnat säga med gott samvete att jag ska dra till nu.
Nej, det var så fint. Då blev jag väldigt glad. Också glad över att din mamma lyssnade på podden.
Ja, det var ju, visste jag inte. Hon sa det när hon frågade vad jag skulle göra.
Så då säger vi hej Ninas mamma. Vad heter din mamma?
Lena.
Hej Lena.
Hej mamma.
Får hon en liten personlig hälsning här idag?
Ja.
Jättekul.
Ja.
Men mina tankar har ju snurrat jättemycket inför att du skulle komma hit.
Mm.
Vad vi ska prata om. Du kan ju så himla mycket om det här, även om det är, som du säger, är länge sedan du pluggade genusvetenskap.
Ja.
Så är du ändå väldigt duktig på de här frågorna.
Ja, vi får se. Om jag kan svara på dina frågor.
Du gör ett försök i alla fall.
Ja.
Men jag fick ju en efterfrågan från mina lyssnare om ett avsnitt om hur vi liksom kan komma åt strukturerna tidigt. Hur vi kan prata med män, eller med barn menar jag, såklart män. Det pratar jag mycket om i den här podden.
Ja.
Vi pratar med män. Men ja, det är svårt. Nej.
Ja, precis, det är en helt annan fråga.
Det är en helt annan fråga. Nej, men hur vi pratar med barn om de här frågorna.
Mm.
För att liksom komma åt det tidigt.
Mm.
För vi pratar ju så mycket om strukturer och normer och kön och vad vi sätter människor i för fack. Och det börjar ju väldigt tidigt med det.
Mm.
Det är svårt att komma åt de gamla rävarna. Så vi måste ju börja i tid.
Ja.
Eller vad säger du om det?
Precis så.
Precis så. Så är det nog.
Ja.
Men då tänker jag att vi måste börja någonstans med att prata om. Vi kan inte anta att alla här som lyssnar nu vet liksom, vad är genusvetenskap, vad är genus, vad är kön. Alltså vi måste på något sätt prata lite om det tänker jag först. Mm. Och jag kan ju absolut inte allt om det här heller.
Nej.
Troligtvis mycket mindre än vad du kan.
Ja, vi får se.
Så vi får väl börja med, så här, vad är genusvetenskapen? Alltså, vad är den byggd på?
Ja, men genusvetenskapen är ju ett sätt att angripa egentligen alla delar i samhället. Alltså, det är ju ett analysverktyg. Det är ju ett teoretiskt ämne som kan appliceras på alla ämnen egentligen.
Mm.
Det är ett forskningsfält som tittar på kön och könsroller och hur det ser ut i samhället. Så det kan ju handla om allt från att forska på hur ser det ut i förskolan med hur blir flickor och pojkar bemötta olika till exempel. Mm. Eller sexuella trakasserier på jobbet. Eller varför det ser olika ut med lön. Eller varför vi aldrig haft en kvinna som statsminister till exempel. Alltså det finns ju enorma möjligheter inom genusvetenskapen att forska på de frågorna. Så det är genusvetenskap. Ett forskningsfält som kritiskt granskar makt i form av kön.
För genus är väl mer liksom sociala könet, eller hur?
Ja, men precis.
Kön är liksom vilket kön man har.
Ja, alltså om man tänker sig att det föds en bebis.
Mm.
Så väldigt snabbt så tittar man ju på den här bebisen och på bebisens könsdelar. Annars kan man ju inte skilja en bebis åt egentligen från en annan. De är ju väldigt lika.
Mm.
Och så säger vi, okej, den har en snopp, så då är det en pojke. Det är det biologiska könet. Det är nog de allra flesta med på. Men sen så pratar vi om könsroller, eller det sociala könet eller så. Och det är det som är genus. Så man kan kalla det för könsroller om man hellre vill det.
Mm.
Istället för genus. Men det är ju istället hur vi gör kön. Alltså vad vi lägger in i att sen vara en pojke. Mm. Att det kanske är att vara kortklippt, att inte gilla frostklänningar, att kunna spela fotboll eller vad vi nu lägger in i värderingar som är kopplade till just pojke som kön. Så att där har vi liksom en könsroll, och det är ju det som är bra med det ordet, till skillnad från genus som om man kanske inte riktigt greppar det, är ju att det är en roll. Alltså det är någonting vi spelar, det är någonting vi gör. Så att det är liksom, det är väldigt föränderligt. Om vi skulle sätta en babys med en snopp i Sverige och vi skulle göra det i Afghanistan eller i Sydamerika någonstans, så skulle ju alla kunna säga, okej, men det här är en pojke, biologiskt sett.
Mm.
Men sen ser ju könsrollerna väldigt olika ut i de här länderna. Vad som är det som vi önskar. Att två män går hand i hand för att de tycker om varandra som kompisar i Sverige ser vi ju väldigt sällan till exempel. Mm. Medan i andra kulturer så är det ett sätt att visa vänskap på mellan män. Så att där ser det ju olika ut helt enkelt.
Ja, det är klart, det formas ju av våran kultur och sådana där saker.
Ja.
Men vissa tycker ju att det bara är genusdravel.
Ja. Alltså,
jag har fått mycket den kritiken på senaste tiden, att så här, vi kan inte prata om genus, utan vi måste prata till exempel om att kvinnor ska ta för sig mer, så att det är en individfråga.
Mm.
Förstår du, vad är skillnaden på individfrågan och genusfrågan här?
Nej, men genusfrågan är ju en strukturell fråga.
Ja.
Alltså det är ju inte så här, den alltså precis som alla forskningsfält, när man kritiskt ska granska makt utifrån kön eller färg eller etnicitet eller vad det nu kan vara, så är ju det inte någonting man tittar på individnivå, utan man tittar ju strukturellt, och det gör man ju med genus också.
Mm.
Alltså det handlar ju inte om hur du som enskild är och gör, utan det handlar ju om på liksom det stora hela. Om vi skulle sätta 1000 personer, vad skulle vi kunna se för mönster då? Eller 1 miljon personer? Eller ett helt land som Sverige? Så det är ju så forskningen fungerar, att man tittar, man letar strukturella mönster. Sen är ju varje individ en del av det såklart. Men det här med genusdravel är ju, det kallas ju också genusflum till exempel.
Ja, precis. Jag bara kom på något ord här nu.
Ja, ja, men precis. Och det har ju varit väldigt populärt att dra till med det från liksom visst politiskt håll.
Mm.
Och i vissa liksom kretsar där man på olika vis vill, ja men, håna eller förminska det arbetet som det faktiskt handlar om. Och för mig så blir det så himla märkligt, för att om man pratar om genusflum så låter ju det som någonting som man kan liksom, ja men lite så här, jag får i alla fall framför mig någon bild av att någon sitter på någon så här stor färgglad filt i någon park och så här, och sitter med lite rökelse, och att det är liksom, de ägnar sig åt genusflum.
Mm.
Men grejen är ju att det som är, det man kallar genusflum är det som står i våran skollag, det är det som står i våra läroplaner, nämligen att vi måste jobba för jämställdhet och mot könsstereotyper.
Mm.
Vi ska motverka all form av diskriminering kopplat till kön och så vidare. Mm. Det är ju vad genusflummet handlar om.
Mm.
Så för mig så blir det så märkligt bara att man som politiker antingen ett, låtsas om att man inte känner till att det här står i våra skollagar och har gjort det under väldigt lång tid, eller bara vill göra sig liksom någon politisk poäng av det.
Mm.
Men det är dumt. Det är urbota dumt.
Ja, för jag tror också mycket på att vi måste prata om strukturerna. Alltså ofta så blir man ju individuellt ansvarig. Det var ju nyligen en högt uppsatt man som gjorde ett uttalande liksom kopplat till investeringar i fastigheter.
Mm.
Och jag var den första att liksom haka på det här liksom, och fick mycket, jag blev lite arg över det. Men sen så då blir ju problemet att då hänger vi ut en individ och säger liksom, då blir han personligt ansvarig för ett problem som är så mycket större.
Mm.
Det insåg jag sen i efterhand liksom, att det är dumt att prata om det på det sättet.
Mm.
Förstår du vad jag tänker? Men då måste man ju prata om det strukturella problemet.
Mm.
Att han, precis som jag, som alla människor, är del av den här strukturen och upprätthåller den till ett visst sätt.
Mm.
Men då måste vi ju kanske prata om hur strukturen ser ut. Förstår du min utläggning nu?
Ja, men precis. Men jag tror att det som gör det lättare för många att förstå är ju just när en individ säger sådana saker.
Mm.
Alltså att vi har en idé om till exempel köp av sexuella tjänster eller köp av övergrepp, som jag kallar det, i Sverige, som om vi skulle liksom titta på så här, generellt på kulturen då, att var tionde man har köpt sex.
Mm.
De flesta av dem gör det utomlands, men var tionde man, okej, ja, men det är ändå ganska så många.
Mm.
Om vi tittar på hur många som tycker att sexköp inte är ett problem, att prata om det som att det är sexarbete och inte att det befinner sig utsatta i prostitution. Alltså det är ju ett strukturellt sätt att se på problemet. Mm. Att liksom att prata om så här, nej men det är de här utsatta kvinnorna från de här länderna, det är människohandel, det är grov organiserad brottslighet och så vidare. Men när till exempel Paolo Roberto, som är en välkänd figur, någon som liksom de allra flesta har någon form av förhållande till, alltså har sett honom programleda eller köpt hans pasta eller vad man nu har gjort.
Vad man har gjort, ja.
Ja, men precis. Så blir det ju också mycket enklare för oss att kunna föra diskussionen utifrån att han som individ har gjort någonting som är en del av ett strukturellt problem där kvinnors kroppar köps.
Det måste ju gå att finna någon kombination där, tänker jag, utan att allt fokus blir på, i det här fallet då, Paolo.
Ja, men exakt. Och jag tänker på samma sätt som den här finansmannen, att man kan ju utgå från det helt bara horribla i det han uttrycker.
Mm.
Att så här, det är ingen skillnad. Kvinnor och män har precis samma möjligheter. Det är bara kvinnor som behöver liksom shape up i stort sett.
Mm.
Och visa på så här, han är bara en del av den här strukturen.
Mm.
Men att ändå använda sig av det han uttrycker, gör ju att de flesta förstår så här, aha, så här ser det faktiskt ut. Så jag kan tycka att det är någonting bra i att använda exempel, men att man sen alltid måste koppla det till att det är inte bara han. Hade det varit så hade vi inte haft ett problem om det var en person som tyckte något knasigt. Det finns ju ganska många som tycker lite märkliga saker, utifrån mitt perspektiv eller utifrån någon annans perspektiv. Sådär. Men då behöver vi koppla det till struktur och koppla det till att säga, okej, men hur många kvinnor äger företagare eller äger inom finans eller fastighet? Hur många kvinnor finns på vd-position och så vidare? Och om man då tar det kopplat till det han säger, så får man en bredare bild.
Ja, men och det var bara det att det blir liksom som en, vad ska vi säga, det är bara för att det här befinner jag mig just nu i tanken. Det blir en vi mot dem känsla, förstår du vad jag menar? Det var i alla fall det som hände i mitt fall.
Mm.
Att det blir, att liksom, om en ni säger oss att det blir så här, vi hatar feminister, vi hatar, hela den här Paolo-grejen blev ju också. Att man hatar på en person och då blir det att man polariserar debatten. Förstår du vad jag tänker?
Ja, men sen är det också så väldigt få debatter ska föras på sociala medier.
Ja.
Alltså, där kan man liksom, man kan ta upp saker, man kan problematisera saker. Men att tro att man ska kunna föra en sansad debatt, då är inte sociala medier grejen. Man möts inte där. Utan då behöver man liksom mötas på andra sätt. Eller höra argument på andra vis. Men inte via sociala medier. Så det är dömt att misslyckas om man tänker sig att man ska liksom föra en debatt som kommer leda till någon form av samförstånd.
Ja, och förändra något och liksom komma åt strukturen som ju faktiskt är problemet på något sätt.
Ja, men det tror jag man kan göra via sociala medier. Jag tror att man kan förändra. Mm. Alltså jag, kopplat till män som vi började med att prata om. Hur pratar vi med män? Jag skrev ett inlägg på Instagram liksom, och det kan ju tycka så, herregud, hålla på med inlägg på Instagram. Men jag skrev ett om för ett tag sedan, och det som blev väldigt uppmärksammat också var ju att 5 män mördade 5 kvinnor inom loppet av 3 veckor i Sverige. Mm. Och det är det vi ser konsekvenserna av nu. Mm. Inte bara i form av de här kvinnorna och deras anhöriga som tvingas ta den så här fruktansvärda sorgen.
Mm.
Och att kvinnorna inte finns kvar, men också det politiska engagemanget och så här intresset för frågan. Så jag skrev i alla fall ett inlägg. Jag var skitförbannad och frustrerad, som jag ju ofta är i just de här frågorna. När jag skulle typ lägga mig och skrev det här inlägget. Och 12 timmar senare skriver Annie Lööf ett jättebra inlägg där hon är så här: nu måste vi till, för jag adresserade politiker och menar på så här, var är liksom de här åtgärderna som alltid finns när det gäller gängkriminalitet men inte när det gäller mäns våld mot kvinnor. Och så föreslog hon att man skulle ta partisamtal, och det dröjde bara några timmar så var Märta Stenevi, våran jämställdhetsminister, ute och sa nu bjuder jag in till partisamtal och så vidare, och sen har liksom massa saker så här hänt. Och jag tänker att det där, så ibland kan man ju faktiskt så kan sociala medier verkligen ha en effekt och rubba och liksom förändra attityder och strukturer. Mm. Men att tro att man ska föra en debatt där, det tror jag är lönlöst.
Ja. Men nu har vi ju sagt ordet strukturer ungefär 1000 gånger.
Ja, exakt.
Och så har vi pratat lite om dem, liksom det här med sexköp och Paolo Roberto. Men kan vi bara försöka prata lite om så här, hur ser strukturen ut mellan könen? Om vi ska på något sätt kartlägga hur den maktstrukturen ser ut.
Ska jag göra det?
Ja,
den lilla frågan.
Jag kan inte göra det, tror jag, på ett pedagogiskt sätt. Jag tror att du är bättre på det än vad
jag
har.
Ja, det vet jag inte. Ja, men den strukturen ser ju ut som att på liksom ekonomisk makt, politisk makt, materiell makt, så är det män som har den makten över kvinnor i Sverige.
Mm.
Och så här ser det ut i alla länder, men mer eller mindre. Vi är ju ett av de länder som liksom är bäst på vad sämst. Alltså är bäst på, hur blir det egentligen?
Vi är ju sämst i Norden snart.
Ja, precis. Det är vi. Men vi är väl bäst på att, eller en av dem som i alla fall har varit bäst på att vara bäst bland de sämsta, så kan man säga så.
Ja,
alltså, för vi har ju inget jämställt land. Alltså, det finns ju inget som är det. Vi har ingen toppen. Liksom.
Nej, var är vi jämställda egentligen?
Ja, alltså, det finns ju inget toppenland där man säger shit, på en fritt, här vill jag bo, eller till den här ön ska jag emigrera för att här är det jämställt.
Mm.
Så vi är väl liksom ändå en av dem som kämpar på lite extra då.
Mm.
Och det kan man ju se, och då kan man ju välja att titta på massa olika typer av statistik. Det är ofta så vi ser strukturer. Så vi kan titta på, okej, hur många äger företag i Sverige? Ja, men då ser vi att det är en väldigt stor andel män som gör det. Vi ser att vi aldrig haft en kvinna som statsminister, alltså den högsta maktpositionen i Sverige. Även om vi nu har många kvinnor som partiledare, så är det fortfarande så här, okej, men vem sitter i kommunerna som har liksom bestämmande rätt över kommunernas ekonomi? Vem är det som har de posterna? Och där har vi en väldigt stor överhängande del som är män på de tunga, alltså kommunalrådsposterna. Om vi tittar på hur det ser ut med löner till exempel, så blir det väldigt sakta lite bättre, men det är fortfarande ett glapp som man inte kan förklara.
Det har inte rört sig på 25 år typ.
Nej, och det är ett glapp man inte kan förklara med något annat än kön, alltså könsdiskriminering kopplat till lön. Man kan titta på, ja men tittar vi på idrotten, så tjänar damspelare i vårt landslag i fotboll en tiondel av vad herrarna får vid mästerskapssamlingar och så vidare. Så det går att titta på liksom massa olika delar i samhället. Vi kan se att det är inte ens 30% av männen som tar ut föräldraledighet, utan det är kvinnorna som gör det, vilket gör att kvinnor också vabbar i högre utsträckning, vilket gör att de får en sämre pension och får en sämre löneutveckling och inte blir chefer lika ofta och så vidare. Vilket gör att det drabbar dem i slutet, och vi har flest kvinnor som fattigpensionärer i Sverige. Så det går ju att se det på massa olika sätt. Men vi ser ju också just nu en väldigt så här oroande del om man liksom tittar på pojkars utveckling, och det är ju att de halkar verkligen efter i skolan. Nu går flickor om pojkar i alla ämnen.
Mm.
Och de går ut skolan med högre betyg, de går ut skolan med fullständiga betyg, vilket gör att vi har kvinnor som dominerar på högskolan.
Mm.
Men tittar man på de högsta positionerna på också högskolan i form av professorer, så är det bara 3 av 10 som är kvinnor.
Mm.
Så att man kan väl säga att kvinnor håller på att också liksom
ta sig fram.
Ta sig fram, men när vi kommer till de högsta positionerna så är det fortfarande inte så.
Mm.
Och det är väl det som är en del av strukturen, som handlar om att det är ett ojämställt.
Ja, precis. Och det, alltså att det som män, alltså manlig överordning, tänker jag. Alltså att det män gör är högre värderat på något sätt.
Ja.
Vi värderar kvinnor lägre i ett samhälle och upprätthåller liksom på något sätt det hela tiden.
Verkligen. Alltså om du tittar på någon som undersköterska, som i de allra flesta fall är kvinnor.
Mm.
Och så jämför det med en byggarbetare. De har ju ungefär samma utbildning.
Mm.
De har gått lika länge på gymnasiet, och sen kan man bli undersköterska och man kan börja jobba på ett bygge.
Mm.
Så är det ju en enorm skillnad i hur vi värderar, nämligen vad de får för lön.
Mm.
Där en undersköterska tjänar oerhört lite i förhållande till en byggare till exempel. Mm. Och det är ju ett sätt att liksom titta på hur värderar vi kvinnors arbeten, det som kvinnor främst jobbar inom omsorg och vård. Så att det finns ju massa olika sätt och variabler man kan titta på för att påvisa det. Och det blir också så märkligt ibland tycker jag när man pratar om de här delarna och så säger en del så här, ja men det är ju jämställt. Mm. Nej men det ser ut så här. Nej, alltså de har ju lika hög lön. Och så är man så här, men det här är ingen liksom, det här är inte ingenting som jag tycker. Nej. Det här är en kunskapsfråga. Mm. Och du kan inte lika mycket som mig när det gäller just den här frågan. Så det blir ju konstigt om vi ska sitta och så här, nej, fast här har du källan till det. Nej, men så är det inte. Okej, då vet inte riktigt jag vad jag ska säga. Liksom. För vi pratar utifrån så olika
perspektiv på något sätt.
Ja, och det är väldigt mycket som inte är tyckande utan som är ren kunskap. Mm. Om vi tittar på vem som blir utsatt för våld i sin relation, sexuellt våld, vem som är rädd när man går hem på kvällen, så är det ju främst flickor och kvinnor. Mm. Det finns massa olika mått man kan titta på.
Mm. Men och de här strukturerna, de gör ju att vi sen formas in i våra könsroller. Mm. Eller hur? Eller för nu försöker jag ta samtidigt vidare lite snyggt här. Att strukturerna manlig överordning, vi ser liksom att män värderas högre än kvinnor. Och så formas vi in i könsroller. Och så tillskriver vi människor attribut. Förenklar det väldigt mycket nu?
Nej, det är väl precis så det.
Och då tänker jag så här, när börjar det här? När börjar vi tillskriva människor eller barn könsroller och olika attribut?
Alltså väldigt tidigt. Ja. Det har gjorts massa sociala studier på spädbarn.
Mm. Ja, för den här, jag måste ställa den här frågan ändå. Mm. Jag måste flika in den här nu så att det blir ännu snyggare övergång. Vad är det egentligen för biologiska skillnader på killar och tjejer? Alltså när vi föds.
Okej, nu är inte jag någon form av forskare kring
detta.
Alltså generellt sett så kan man väl säga att det är inte särskilt stor skillnad. Det är mycket större individuella skillnader än vad det är skillnad på grupp. Alltså om man säger tjejbabysar, killbabysar. Och man har en väldigt liksom likartad kroppslig utveckling och så fram till att man är typ 7 ungefär. Mm. Sen sticker flickorna iväg lite så de blir ofta längre och sådär, lite snabbare än pojkarna. Mm.
Jag tänker att killar typ kastar en boll längre. De är lite starkare.
Ja, men precis. Och det kommer där någonstans. Så börjar det för att man har lättare att bygga muskler. Man har mer muskelmassa på en kropp som vi då kallar för pojkkropp och så. Men samma sak. Man har kunnat se små skillnader i, liksom, i hjärnans olika delar. Där man har kunnat se så här, kvinnor har liksom de använder sin hjärna lite mer jämnt. Mm. Medan män använder sin vänstra del lite mer. Där det är lite mer så här, där inte kultur och liksom att man är kreativ utan att man är liksom lite mer logisk och så.
Rationell.
Precis. Mm. Men det är så små skillnader så att det är fortfarande så när det gäller våran hjärna och det som liksom vi kan använda oss av för att göra det vi gör i livet så är det mycket större skillnader på individnivå än vad det är på grupp.
Mm. Och då formas vi in i det socialt.
Ja men precis. Och det är också så att vissa, det visste man ju inte förut när man inte hade forskat så mycket på det. Men när man bara hävdade så att män är mer och killar är mer aggressiva för att de har mer testosteron.
Mm.
Och killar har mer testosteron, om vi nu tittar på det biologiska könet kille. Så har han mer testosteron än mig till exempel. Generellt sett.
Mm.
Ops, individuella skillnader.
Mm.
Men man har också kunnat se att när det sker så här konkurrenssituationer. När man tävlar eller när man till exempel skiljer sig. Mm. När man måste säga, nu måste jag ut på marknaden och konkurrera med andra. Då ökar testosteronet både hos män och kvinnor likartat.
Mm.
Och samma sak om män är hemma mycket med sina barn så minskar testosteronet hos honom. Så att beteenden påverkar också hormoner och inte bara hormoner beteenden.
Mm.
Så det är ju också, tänker jag, en väldigt intressant ju. Att det inte är så fast som vi liksom kanske har trott från början.
Som vi tror från början.
Ja, men precis.
Men du skulle börja berätta om någon studie på bebisar som avbröt dig mitt i där.
Ja, men just det. Ja, men det har gjorts massor. Det finns liksom massor av studier som är ganska roliga att läsa.
Ja.
Och där man får såklart inte göra liksom några etiska farliga studier eller så på små bebisar. Utan det man gör är att man tittar på hur är föräldrarna?
Mm.
Eller hur är en grupp med människor?
Mm.
Hur tolkar de här bebisarna innan de vet kön?
Mm.
Så bland annat så har man kunnat se att okej, när man vet kön, när man säger så här, det här är flickbebisar.
Mm.
Och så får man höra skrik. Och så får man höra samma skrik, men man får höra att det här är pojkbabys. Då tolkar man det helt olika. Så då tolkar man flickskriket som att hon är ledsen och pojkskriket som att han är arg.
Okay.
Men det är precis samma skrik.
Mm.
Man ser också att man låter flickbabysar krypa mycket kortare. Man håller dem in till sig. Man pratar med lite ljusare och gulligare röst. Och man håller dem mer varsamt. Medan pojkbabysar så pratar man lite tuffare och man tar i dem lite tuffare.
Mm.
Och låter dem krypa längre och så vidare. Så det finns en hel del studier på det.
Och det där är ju superintressant, för då börjar vi ju redan när de är bebisar och liksom sätter dem i fack.
Ja, men vi börjar tidigt. Ja. Vi är så himla indoktrinerade i liksom den här idén om dels två kön. Alltså att det finns kvinnor och män och pojkar och flickor. Och nu ska du liksom in i den här. Och ofta är ju det för att hjälpa till. Alltså att min bror berättade att när han var 7 någonting så spelade han ishockey. Och så var pappa ishockeytränare. Och så kommer min bror då gråtandes till pappa för att han har gjort sig illa. Och så säger min pappa, men Kai, som min bror heter, män gråter inte.
Mm.
Och han gråter inte på 15 år efter det där. Och det är ju inte så att liksom pappa försökte så här förstöra hans liv. Utan han försökte hjälpa honom i att bli det han tror krävs för att bli en man. För att kunna fungera socialt.
Mm.
Så att väldigt ofta, så vi gör ju inte saker för att vara elaka. Liksom, nu ska du minsann in i ett fack. Jävla vad du ska in i ett fack. Utan det handlar ju verkligen om att vi försöker hjälpa till. Och sen så blir det där ganska knasigt. Och jag minns att när jag skolade in min första dotter på förskola så fanns det en pappa där. Vi var där samtidigt, skolade in, och så varje gång vi var ute då på liksom förskolegården, så varje gång det åkte förbi typ en lastbil eller traktor eller sådär, så lät han, pappan, väldigt entusiastisk. Titta, brum, brum, oj, en bil, oj, en lastbil. Och då liksom hans son bara så här, tittade ju upp och liksom pekade och var ju helt med i det där, för att pappan var ju superentusiastisk.
Mm.
Och så sa jag, när han hade hållit på med det där ett tag, så här, oj, någonting till pappan. Och så säger han, ja, alltså, han älskar bilar, det har varit så liksom tydligt från första stund. Och så säger jag, ja, jag ser ju hur du peppar det, så det är inte så konstigt.
Mm.
Och för mig trodde jag att det var helt uppenbart att han förstod kopplingen mellan att han liksom tokpeppade det här.
Ja.
Och
han fattade inte riktigt det.
Nej, han blev ju så typ kränkt, den här pappan. För det var ett bygge i närheten, så det var ju väldigt många såna bilar. Och så säger han så här, nej, alltså det har verkligen ingenting med det att göra. Alltså, det här sitter i sin stenåldern.
Mm.
Och jag bara, ja, det fanns väl inte så många bilar på stenåldern.
Mm.
Och det var lite där det sket sig mellan oss. Men det är ju liksom någonstans att den här idén om att så här har det alltid varit, och det, min pojke har bara alltid älskat bilar.
Mm.
De allra flesta babysar tycker det är jätteintressant med grävskopor. Liksom. Mm. Det är någonting som rör sig, det händer någonting. Det betyder ju inte att det är predestinerat att pojkar tycker att det är roligare än flickor. Utan det är ju en sån typisk social grej som vi antingen peppar eller bara går förbi, för att vi tänker att de inte har intresse för det.
Ja, vi sätter dem där. Du är pojka, så du ska gilla bilar.
Wow. Ja, men precis. Och det är en del av liksom din identitet som pojke. Och det är väl också då man börjar... Alltså det är svårt ibland att prata om normer. För det är väldigt många som är så här, men vadå normer?
Mm.
Men det är egentligen först man börjar gå utanför de där normerna som det blir tydligt att man inte är där längre. Mm. Alltså att man kanske som pojke vill ha högklackat. Eller vägra på sig något annat än klänning. Eller vill ha liksom nagellack och långt hår. Och att det är först då när det liksom... När man gör någonting som förväntas av det andra könet.
Mm.
Det är ofta då först som man märker på att oj, här är det en ganska tydlig norm. Även om jag inte sett det tidigare. Så det börjar väldigt tidigt liksom hur vi fostrar in barnen.
Men hur hanterar man det då? Om en pojke säger så här, ja, men jag tycker att det verkar vara så kul att vara tjej och sminka sig.
Mm.
Alltså, hur svarar man på en sån fråga?
Ja, då får man väl säga, ja, vad är det du tycker är intressant med det?
Mm.
Och så får man utforska det tillsammans med pojken. Istället för att liksom, antingen hitta på saker för att säga så här, nej men det gör alla. Nej men det kommer ju han se att det gör inte alla.
Nej.
Då får man väl istället gå in i så här, ja men... Vad är det du tycker är så roligt? Är det färgerna? Är det, du tycker om hur det ser ut när någon sätter på sig sminket? Eller vad han nu har liksom fått det här ifrån.
Mm.
Och prata om det. Och sen så, och vill han då... Jag skulle inte tillåta vare sig min pojke eller flicka ha smink på sig på förskolan.
Mm.
för att jag inte tycker att det är någonting som barn ska hålla på och pyssla med.
Nej.
Men däremot kan man göra det hemma. Eller om man ska liksom, om man nu skulle tycka att det är spännande och roligt att testa. Och jag tänker att är det så att en pojke, vilket väldigt många små pojkar vill, ha just klänning eller nagellack, är väldigt många som tycker det är fint, och glitter och såna här paljetter man kan dra fram och tillbaka, så blir det olika saker på tröjan och sådär. Mm. Så tänker jag att man får ju också vara tyvärr vara beredd på att de kommer möta på patrull. Mm. Och därför behöver man se till att förskolan jobbar med genuspedagogik så att det blir tryggt för honom att gå till förskolan med det han önskar. Mm. För att just nu så är barn väldigt snabba såklart på, eller inte just nu, barn är snabba på att ta efter vad deras föräldrar alltid har sagt.
Ja,
och om föräldrarna har en negativ attityd till det så behöver ju förskolepersonalen vara snabba med att fånga upp, att prata om det och se till att det inte sker en kränkning eller på något vis gör den här upplevelsen negativ för honom.
Jag tänker att det där går hand i hand. Alltså att förskola och föräldrar måste ju samarbeta på något sätt för de här frågorna.
Och det är verkligen supersvårt. Ja. Jag utbildar ju förskolor.
Ja.
Jag har precis avslutat ett och ett halvt år. Har det blivit egentligen är det ett ettårigt liksom årsprogram på Gotland med alla förskolor.
Men sen kom corona, eller?
Ja, men precis. Så därför liksom fick vi ha ett glapp på ett halvår typ. Så därför tog det lite längre tid. Men det är ju just det som återkommer hela tiden. Men nu när vi vet, uttrycker de, hur vi ska agera, hur vi ska bemöta, hur vi ska tänka, hur vi ska liksom jobba. Men hur gör vi med föräldrarna? Och det som var roligt var att i alla fall två förskolor har haft föräldramöten där de har tagit upp vad de har jobbat med och att de jobbar med genuspedagogik mycket tydligare, hur de gör det, hur det ser ut liksom och sådär. Att det handlar om att ge barn alla möjligheter, för det är många som säger så här, men vadå, ska alla barn vara lika?
Mm.
Är det det ni vill, eller? Att alla barn ska vara likadana? Så bara, nej, absolut inte. Vi vill ju tvärtom.
Mm.
Att alla barn ska få uppleva precis alla känslor, få uttrycka dem, få göra precis det de önskar utifrån egna val och inte utifrån vad vi tvingar på dem.
Mm.
Men att föräldrarna har blivit väldigt, väldigt positiva och tycker att det låter toppen. Och sådär. Så att jag tror också att man ibland är lite rädd för att, nej men gud, vad ska föräldrarna tycka? Men när man väl förklarar och visar på vad det, att det faktiskt finns i läroplaner och så vidare, så kan man få med sig dem. Och då har man mycket lättare att faktiskt
nå fram.
Och få till en förändring på riktigt som gör skillnad för barnen.
Hur ser ditt arbete ut när du kommer till de här skolorna? Eller vad gjorde ni? Var börjar ni någonstans? Liksom? Hur lägger man upp det jobbet?
Ett årsprogram?
Ja.
Eller, ja.
Du behöver inte gå igenom det helt.
Nej, precis,
men samma pratar ni om.
Hur många timmar har vi?
Ja, precis. Ska vi sitta här hela eftermiddagen?
Nej. Jag skulle behöva gå hem och packa.
Ja, precis.
Nej, men då, alltså, och det är ju väldigt så här, det är verkligen grundläggande. Då är det typ de här samtalet vi har haft nu. Vad är genus, vad är kön? Där någonstans börjar man faktiskt.
Mm.
Hur ser forskningen ut kring de här frågorna? Hur ser det ut liksom, i det stora samhället? Precis det vi har pratat om nu. Mm. Det är egentligen en liksom, första timmen av en sån utbildning.
Mm.
För att lägga en grund. För att sen bygga liksom djupare på det. Men hur bemöter vi då? Hur gör vi? Och sen får alla pedagoger läxor mellan gångerna.
Mm.
Där de ska liksom gå tillbaka till sina förskolor och jobba på olika sätt. Och ta reda på saker. Och så här. Varför är alla... när man inte vet kön på djur så är det oftast en han till exempel. De allra flesta sagoböcker så är det en han som är huvudperson. Och om man aldrig som tjej läser om sig själv som huvudperson, kan man ens vara det då? Det är väl Kamala Harris som sa, if you can see it, you can be it.
Mm.
Och det är ju det som är grejen. Om vi aldrig kan se det så kan vi inte heller tro på att vi kan vara det.
Mm.
Och det är ju en av liksom, de viktiga delarna, att vi behöver ha en kvinna som statsminister för att man ska kunna tro på att man kan bli det. Vi behöver ha tjejer som spelar fotboll som kan få lika mycket lön som en Ronaldo, som gör att man faktiskt kan tro att man kan klara sig på den typen av lön, som gör att väldigt många killar fortsätter att spela fotboll och tjejerna hoppar av i en viss ålder för att de tänker att det är ingen idé att gå vidare. Vi behöver kunna se det. Och där kan ju verkligen förskolpersonalen och skolpersonal göra en sån enorm skillnad genom att bara visa på att man kan vara det.
Men hur ser det ut överlag idag då? Alltså med pedagoger och lärare. Alltså hur pass bra är man på de här frågorna?
Ja, inte särskilt bra alls.
Nej.
Och det är ju också ett jätteproblem för alla pedagoger, både liksom på grundskola och gymnasium och yngre än så. Det är att det står i deras, som jag sa, i läroplanerna.
Mm.
Det står i skollagen, men de får ingen kunskap om det.
Nej.
De lär sig inte genuspedagogik. De lär sig inte, men vad betyder det egentligen? Det betyder inte att en pojke inte ska få leka med en bil för att det, nu ska vi minsann jobba liksom mot könsstereotyper. Mm. Utan det handlar om hur bemöter jag barn? Vem får ha talarutrymmet i det här klassrummet? Vem får avbryta? Vem måste alltid vänta på sin tur?
Mm.
Vem tror jag är så pass aktiv och icke-tålamodig att han får komma ut först och alltid välja cykeln som han helst vill ha? Vem får vänta på sin tur? Vem lär sig att vara tyst och lugn och sitta still?
Mm.
Och så vidare. Så att det är ju genuspedagogik, att titta på hur är vårt bemötande? Och hur gör vi om ett barn gör sig illa? Kommer vi att säga, det det är ingen fara, upp och hoppa till pojken. Eller, nej men hjärtat, hur gick det? Och ge henne ett plåster.
Mm.
Det kommer ju att påverka både hans uppfattning om sig själv och hennes.
Ja, för jag hade den här diskussionen igår på sociala medier, eller inte en diskussion, men vi pratade om så här, varför startar inte kvinnor företag till exempel? En av tre entreprenörer är kvinnor.
Ja, just det.
Mm. Och då säger man så här, då såg jag i ett kommentarsfält att man sa så här, men kvinnor måste få bättre självförtroende.
Mm. Eller män kanske behöver ha lite mer rimligt självförtroende.
Ja, precis. Det beror på hur man ser det. Men jag tänker att det där kommer liksom ifrån hur vi uppfostrar både kvinnor eller tjejer och män. För jag tänker att överlag har inte kvinnor sämre självförtroende. Det handlar väl mer om vad som händer när vi visar att vi har självförtroende.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att det där verkligen är kopplat till, ja, men hur vi bemöts. Mm. Om jag som tjej tar för mig, är aktiv på lektionerna, pratar mycket, vill få ordet. Hur blir jag bemött då? Får jag höra att så här, jag ska inte fråga så mycket? Nej, men nu får du faktiskt lugna dig. Får jag höra att tjejer inte ska bete sig på ett visst sätt? Ja, men till slut så gör jag inte det heller. Och att vara bossig, att vara någon som ska bestämma hela tiden, det är ju inte något positivt om man är tjej, men det är det om man är kille. Så redan där så lär sig ju pojkar att leda. Att det är en bra sak att vara den som liksom, du får med i mitt lag, inte du. Mm. Medan en tjej bara är bitchig eller bossig och jävligt jobbig.
Mm.
När hon gör precis samma sak. Så det handlar ju om, vad är det vi peppar och hur gör vi det? För att sen liksom kunna ta det steget till att, ja, men jag har ett naturligt ledarskap, inga konstigheter. Mm. Det är ganska svårt att ta sig dit om man hela tiden fått höra att man bara är jävligt bossig och bitchig och ska lugna sig. Ja, så att det där,
då får vi bilden av att kvinnor har dåligt självförtroende, att de måste ta för sig mer.
Ja, och så lägger man det på kvinnor igen. Ja, men precis. Istället för att då kanske man behöver vara mer lyhörd i sitt ledarskap och se så här, ja, men okej, det kanske är de här kvinnorna i den organisationen som jobbar fantastiskt bra, men det är inte de som hörs mest om sina prestationer, utan det kanske är de manliga kollegorna som hörs mest om sina prestationer. Och varför är det så? Och det kanske inte alltid är de som hörs mest när man ska peppa och så vidare. Så att det finns ju sätt att om man är lyhörd och kan se det där, så tänker jag att vi kommer hamna på en annan plats. Och jag pratade med en kvinna som hon hade hand om, hon gjorde utbildningar. Och hade liksom, hon gjorde stora konferenser, det var hennes jobb. Och hon sa att så här, ja, sen skickar vi alltid ut såna här enkäter och frågade hur man upplevde de här konferenserna. Och då såg hon att alla kvinnliga föreläsare fick alltid sämre betyg. Så då var hon så här, men gud vad konstigt, är det, vad ska vi tolka det här som? Liksom, hade hon bara nöjt sig där så hade hon varit så här, ja, killar är väl bättre på att föreläsa. Mm. Eller män är bättre på att föreläsa, punkt.
Mm.
Men eftersom hon hade lite mer kunskaper än så var hon så här, okej, vi behöver gå till botten med det här. För hon hade varit på alla konferenser och visste att i rummet där hon var då, under tiden kvinnorna föreläste, så fick de minst lika mycket skratt, igenkänning, pepp och så vidare som de manliga föreläsarna. Men ändå fick de sämre betyg.
Mm.
Och då när hon väl gick igenom det där, alla liksom
svaren.
Ja. Svaren för att se så här, okej, nu måste vi analysera det här bättre. Så såg hon att, aha, okej. Kvinnorna gav både män och kvinnor bra betyg. Gav ofta femmor och fyror. Medan männen gav generellt sett aldrig kvinnor de högsta betygen. Utan bara männen. Och det är ju den typ av jobb vi måste börja göra. Alltså vi kan inte bara så här, nej, ja, det finns inga kvinnor tyvärr. De tackar nej. Okej, men varför tackar de nej? Mm. Är det för att de inte tror att den här organisationen kommer att fungera med både kanske familj och jobb? Är det för att man inte upplever att kvinnor kan lyckas inom den här organisationen? Ser man inte toppchefer som kvinnor? Alltså, där måste vi ju vara. Inte säga så här, alltså jag har frågat, men det är ingen som vill.
Mm.
Utan då behöver vi istället börja fundera på, då kanske vi frågar på fel sätt.
Ja, precis.
Mm.
Men så i slutändan så är ju det här en fråga om liksom kunskap och medvetenhet för pedagoger, tänker jag.
Ja, gud ja.
Och de behöver utbildning.
Ja.
Så kan inte du åka runt till alla skolor i hela Sverige?
Alltså, jag skulle gärna göra det.
Ja, för det här är ju på något sätt en lösning. Det finns ju ingen enkel lösning, men det kommer ju bidra med så mycket. För att vi lägger ju väldigt mycket tilltro till den yngre generationen.
Ja, men det gör vi. Och det är också så frustrerande. Så här, det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre. Det har vi sagt i liksom årtionden.
Ja.
Och ändå när Jämställdhetsmyndigheten nu frågade för, ja, det var väl ett år sedan, så svarade ju Va, nu minns inte om det var
en av fyra
va? Var fjärde kille. Ung kille, att tjejer överdriver att det är ojämställt och sin utsatthet och så vidare. Mm. Så att säga, nej, det blir inte bättre om vi bara tror att tiden kommer lösa det. Vi måste göra aktiva val för att det ska bli bättre. Mm. Och vi måste ha den kunskapen att se det där, att inte bara säga okej, okay, män är bättre föreläsare, utan vänta nu. Vad är det egentligen som händer här? Mm. Och kommer vi dit, då kommer vi ha en helt annan liksom grund att stå på. För att du frågade hur ser det ut då? Ja, men det ser inte så bra ut. Skolinspektionen tittade på förskolor för några år sedan.
Mm.
Då såg man att 3 av 4 förskolor jobbar inte med frågan överhuvudtaget om jämställdhet. Trots att det står i förskoleplanen och i skollagen. Utan det man sa var att vi har inte kunskap nog. Vi får inte tid nog. Och det här prioriteras inte av våra rektorer. Av deras chefer.
Mm.
Nej.
Och hur ska man då kunna göra skillnad?
Precis. Så att det är en grund liksom sten. Och nu när vi pratar om mäns våld mot kvinnor så mycket i landet, så behöver vi ju verkligen förstå att det börjar med killars våld mot tjejer.
Mm.
Och där måste vi börja skittidigt. Vi vet ju att ju mer jämställd en snubbe är, desto mindre risk är att han använder kränkningar och våld mot en närstående partner. Och har vi den kunskapen, ja, men då kanske vi förstår att vi måste börja tidigt.
Och så kan vi prata länge om porren och dens påverkan. Men då kan man
man kan
köpa din bok då, tänker jag. Om man vill. Det finns ju så mycket att prata om där. Men det jag tänker på också är ju vad har vi i utbildningen för ungdomar om det här? För att jag tänker att man borde kunna ha ett ämne i samhällskunskap liksom, där man pratar om jämställdhet.
Mm.
Och det här är bara en tanke som jag har haft. Alltså att prata om värderingar, alltså hur styrs man av sina värderingar? Kan vi lära människor och ungdomar vad deras värderingar inne är? För vi lever i ett så himla prestationsbaserat samhälle. Där vi liksom också premierar det som är klassiskt manligt.
Mm.
Kan vi få in något sånt ämne? Eller hur skulle vi kunna prata om det så att vi också utbildar ungdomarna?
Ja, men precis. För frågan är ju också, vad är viktigast? Vill vi att de unga går ur skolan och vet vilken kung som dog vid Lützen?
Mm.
Eller vill vi att de går ut med schyssta grundvärderingar där man har samma idé om att tjejer och killar är lika mycket värda? Alltså en sån enkel grej som väldigt många brister i.
Mm.
Och det tänker jag är en liksom grundnöt att knäcka. Och då behöver vi in med det. Det ska ju in i alla delar. Men det görs ju inte, för man vet inte hur.
Nej.
Vi har mentorstider man kan jobba med de här frågorna. Och vi har så otroligt dyster statistik när det gäller tjejers utsatthet också i skolan. Mm. Som vi behöver få stopp. Liksom. Det handlar också om vad anser jag mig som snubbe har rätt att göra mot en jämnårig tjej?
Mm.
Varför anser jag mig ha rätt att ta på hennes kropp, kalla henne hora?
Mm.
Och jag vill ju att barn och unga som kommer ur skolan efter 12 år har schyssta grundvärderingar som de har med sig livet ut. Än liksom, att de vet något historiskt årtal liksom, som man kan googla. Jag menar inte att skolan ska släppa sitt liksom bildande uppdrag, men de har faktiskt ett uppdrag som är väldigt tydligt, men som tyvärr försvinner ganska mycket och som är kopplat till att de ska öka jämställdheten.
Ja, jag tycker vi borde få in lite så här ledarskapsutbildningar i högstadie och gymnasium.
Ja, det alltså för toppen.
För jag tänker att vi går liksom ut i skolan och så tänker vi så att alla har samma möjligheter. Jag kan bli vad jag vill, bara jobba tillräckligt hårt och liksom visa på resultat. Och så är ju inte riktigt verkligheten.
Nej.
För kvinnor måste ju visa på mycket mer resultat. Men jag tänker, om vi skulle utbilda alla i att vara inkluderande ledare. Att liksom, för ledarskapet låter ju väldigt fint. Sen är det ju väldigt få som lever efter det. I alla fall min upplevelse.
Mm.
Men tänk om alla gick ut gymnasiet och hade gått en ledarskapsutbildning. Här.
Ja.
Så här jobbar vi med mångfald och inkludering.
Ja, alltså, men exakt.
Värderingar. Så här blir du värderingsstyrd. Hur mycket det skulle påverka?
Ja, men det skulle nog göra. Alltså bara ha en så här retorikkurser som man kan ha i andra länder.
Mm.
Där man bara får lära sig argumentera för sin sak.
Mm.
Att våga höja sin röst. Att våga stå inför klassen och faktiskt argumentera för någonting.
Mm.
Alltså bara det hade ju bidragit såklart. Men det handlar ju också om att tjejer kommer att få kämpa mycket hårdare. Precis som en ung kille från förorten får göra det jämfört med en kille som växer upp i innerstan.
Mm.
Om vi pratar Stockholm alltså. Så att det är ju massor av delar om man liksom tittar på fler maktperspektiv än just kön som vi behöver jämna ut.
Mm.
Och då behöver vi ha bra ledare. Då behöver vi ha ledare som ser vad vi skulle kunna utnyttja liksom, i den här arbetskraften som vi inte gör nu.
Ja, men och sen det här med självkänsla och självledarskap. Alltså att få ungdomar tidigt att så här veta, det här är jag. då kanske det är svårare att bli satt i de här facken. Eller förstår du? Nu bara tänker jag så här, hur ska jag och Nina bygga en gymnasieutbildning?
Ja, hur ska vi starta en skola?
jag tänker att det hade varit ganska bra.
Ja.
Nej, men att det
du jobbar
det är
ledarskap, som från, jag jobbar.
Nej, men det är som från två håll, tänker jag.
Mm. Att sen måste man också ta hänsyn till att alltså det är ju först, man måste ju också uppnå en viss mognad innan man ens kan jobba självreflekterande. Det är inte ens många vuxna som kan jobba självreflekterande och titta på så här, hur påverkar det jag gör någon annan och sådär. Det är rätt komplext.
Ja.
Så man kan inte, även om vi skulle jobba med ledarskap och liksom reflektion och sådär, så skulle det gå väldigt många över huvudet. Mm. För att man måste ha en viss kognitiv förmåga också.
Ja, jag kanske blir lite flummig nu. Men det är bara så här, i min drömvärld så lär vi ungdomar det här. Men kanske på gymnasiet eller något sånt.
Ja, kanske
sånt.
Lite senare. Ja, precis.
Ja. Mm. Men nu har vi pratat lite om så här, vilket ansvar har skolan, pedagoger och sådär. Mm. Men hur kan jag som förälder hantera det här då? Det var också något som jag pratade med min sponsor Excitec om. Och en fråga som de hade till dig. Och jag fick också frågan från en av mina följare, liksom, hur hanterar man när ens 5-6-åriga son kommer hem och känner av att det finns en machokultur på förskolan?
Ja, men först och främst så hanterar man det genom att adressera förskolan. Mm. Är man 5-6 år så går man fortfarande i förskolan om man inte börjat i förskoleklass. Och då, alltså, återigen, det här är ett uppdrag förskolan och skolan har. Så de är faktiskt skyldiga att göra det här arbetet.
Mm.
Och då behöver man som förälder säga, hörni, hur jobbar ni med de här frågorna som står i läroplanen? Hur jobbar ni med det som står i skollagen?
Mm.
För att jag upplever att det är en supermatchkultur. Min pojke kommer hem och säger det här, uttrycker det här, är ledsen över det här eller vad det nu kan vara. Ja, och då måste de göra sitt jobb. Så är det faktiskt.
Mm.
Sen, så det är en sak att se till att det liksom i förskola och skola hela tiden är en miljö som är stödjande liksom i att barnen får vara den de vill vara och inte behöver känna sig rädda för att andra pojkar är mer macho eller vad det kan vara. Eller att man upplever att man behöver vara på ett visst sätt för att passa in i ett fack. Men som förälder kan man ju också, det man kan göra är att ge, alltså om man har kunskapen själv, att man också bemöter barnen så som man skulle önska att de blev bemötta i förskolan då. Alltså att man är inkluderande, att man är tydlig med att man inte förväntar sig att han ska klara av en liten knuff. Om man nu tänker att man skulle göra annorlunda om man hade en flicka till exempel.
Mm.
Apropå det, så nu kommer det med så många anekdoter här.
Men ja, det är ett bra exempel. För jag tänkte säga att det är ett bra exempel på vad man kan se.
Ja, men precis. Ja, men jag höll en utbildning om våld i närstående relationer för det var en vårdcentral.
Mm.
Och då så är det en man som kommer fram efteråt. Så säger han så här, du, jag har aldrig tänkt på det här, men jag försöker hjälpa min dotter. Han var ensamstående med sin dotter.
Mm.
Och han har liksom hela hennes uppväxt då, så har han liksom försökt peppa henne och vara tuff och modig och liksom inte ta någon skit, och hon ska minsann så här, för att hon liksom ska klara sig bra, och han ville verkligen vara mån om det liksom. Och så sa han så här, men jag har ju missat delen av där hon också behöver få liksom möjlighet att gråta ut och känna. Och liksom, alltså en klassisk pojkuppväxt, om vi nu skulle liksom, hårddra det.
Ja, precis.
För att han ville se till att hon minsann inte ska behöva bli utsatt för någonting.
Mm.
Så hans grund, det var ju en jättefin grund han hade där han ville bidra till sin dotter. För han visste att det är så mycket skit där ute, så jag vill liksom göra henne hårdhudad.
Mm.
Men det han missar då är att hon får ju inte, då hon missar delarna om empati, om liksom få uttrycka sina känslor, och det är en sån otroligt viktig del för att kunna bibehålla en psykisk hälsa och så vidare senare i livet, och att liksom lära sig att känna in sig, oj vad är det som händer nu, aha nu mår jag så här, nej men då behöver jag göra så här, eller jag behöver liksom, ja. Och det där är ju någonting som vi verkligen behöver jobba med ju, att man får alla delar, att man inte i ren liksom i idén om att man vill så väl, så blir det lite tokigt helt enkelt.
Mm.
För att man försöker göra tvärsom. Liksom. Eller jag ska minsann inte ge några liksom, bilar till min pojke, för han ska minsann bara få leka med dockor. Utan så här, det är inte det handlar om. Det kommer inte handla om vilka leksaker jag har lekt med, utan bemötandet kring det.
Mm.
Vad har liksom peppats? Har jag fått möjlighet att leka med allt? Har jag fått möjlighet att testa känslor, att säga saker, att så, det är det vi vill åt. Men då måste man vara intresserad av frågan. Man måste två ha lite kunskap om den. Kanske läsa en bok till exempel. Om genuspedagogik eller så. Det finns en jättebra bok som heter Med känsla för barns självkänsla. Och så här, Petra Krantz Lindgren. Som grundar sig på NVC. Men så att man liksom hjälper barn att bli den just de är. För barn är inte oskrivna blad. Mm. De har massor med sig i sin karaktär. I liksom huvuddrag i deras personlighet när de föds. Och vi behöver hjälpa dem att utveckla det. Och inte sätta in dem i någon trång box om idén om att så här ska du minsann uppträda. Mm. Så om man vill allt det där och har lite möjlighet till självreflektion också, så här, just det, jag sa det här som, det var inte så länge sedan som min dotter pratade om en kille i klassen och så var hon så här, kan han komma hem till oss och jag vill hänga med honom och så säger jag, alltså vilket är så urbota dumt, för jag har liksom lyckats att inte göra det fram till att hon liksom är 11 och så säger jag så här, jaha, är det så att du är lite kär i honom eller? Nej men alltså du vet.
Och då kom du på dig själv.
Nej men så hon tittade på mig och så är hon så här, mamma, håller inte du på med normer och sånt? Alltså det var så här, jag bara, åh herregud, jag skämde så mycket. Och bara, men gud, förlåt, liksom. Hur kunde jag så här?
Jag tänker att alla trillar väl dit någon gång.
Jo, men man gör ju det. Men du vet, det är ändå så här, vad fan. Alltså så här, jag ställer lite högre krav på mig själv. Än att jag liksom slinker i typ så här heteronormativitetsidén om att så här, ja, du är säkert kär honom. Det har jag ju inte sagt när hon har sagt, kan jag få hänga med den här tjejkompisen? Mm. Ja. Så att jag menar, vi gör alla våra liksom knasigheter och nu är ju hon stor nog som kan vara så här, mamma cheese liksom. Och det är ju bra. Men och det finns liksom delar i det där det har varit så här, nej, men när mina döttrar är små så har de inte klänning. Och det är inte för att jag tycker att det är ett dåligt plagg eller så, utan för att jag vet att hur andra bemöter dem kopplat till det. Mm. Så min första dotter minns ju fortfarande att hon bara, minns du när de alla trodde att jag var pojke?
För att hon, ja, men, inte hade klänning.
Precis, hon hade liksom jeans och lite så här grå, blå tröjor lite ibland. Och så här. Så väldigt neutralt försökte jag hålla det. Liksom. Och så hade hon liksom, hennes hår blev aldrig långt. Hon har så jättekrulligt hår, så det satt som en liten krullgrejs på huvudet. Och då var det väldigt många som var så här, ja, vad vill pojken ha då? Eller vilka skor är pojken intresserad av? Och så
hon bara, det är en tjej.
Ja, men precis. Och hon bara, typ. Och det där höll på ganska långt upp i åldern. Och det är inte för att jag liksom, som sagt, var att jag ser något negativt med klänningen. Nu, när de blir äldre får de ha vad de vill. Mm. Men just för att jag vet att andra bemöter dem på ett sätt som jag inte vill.
Nej. Jag tänkte på en sak till innan vi, för nu har vi inte så mycket tid kvar. Men det är en sak till jag vill prata om. Och det är liksom, hur kan vi påverka yttre faktorer? Jag tänker det här med sociala medier. Så jag ser min systerdotter titta på Instagram och... Det var också en sån här sak som kom upp när vi pratade om kvinnors självförtroende, att det påverkas väldigt mycket av liksom hur vi porträtterar kvinnor. Den här utseendefixeringen som är på ett helt annat sätt för tjejer. Och det börjar ju så tidigt i åldrarna nu. Mycket tidigare än jag var ung, jag är 31. Alltså då fanns ju inte Instagram. Liksom. Alltså inte samma liksom möjlighet att jämföra sig på det sättet. Hur ska man tänka där? Det kanske är en jättesvår fråga som du inte kan svara på.
Ja, men det är faktiskt en svår fråga. Därför att det finns olika delar i den. Dels så vill det ju inte vara liksom den enda barnet på skolan som inte får ha telefon. Typ. Mm. Eller för att det finns väldigt mycket socialt med att ha en telefon. Till exempel. Men däremot så har jag i alla fall gjort så. Men det är också för att jag har jobbat med sån extremt mycket utsatthet på nätet. Så att jag har dels hela tiden pratat med mitt äldsta barn. Om att vad som händer på nätet, vad det finns på nätet. Mm. Du aldrig kan veta vem det är som kontaktar dig på nätet. Att det finns personer som ja, vill se barns privata delar. Eller vill se nakna barn. Alltså man kan prata olika när de är lite äldre. Och sådär. Och hon får inte ha, hon är ju 11, snart 12. Men får inte ha Instagram och sådär. Och jag hänvisar till att så här, men det är 13-årsgräns på dem. Olika sociala mediekanalerna. Liksom. Mm. Och sen när hon är 13 och hon skulle vara superintresserad, ja men då får vi väl ta ett snack om det och fråga varför vill hon ha det. Och är det för att liksom Instagram är ju ändå fortfarande inte en sån sak som att man har koll på sina kompisar som kanske Snap eller andra sociala medier. Men då får vi prata ännu mer om nätsäkerhet, hur det funkar och så vidare. Så att
också dels, ideal och sådana saker.
Ja men verkligen. Och det är ju liksom någonting som som jag tänker att det möter man oavsett om man har sociala medier eller inte. Även om det blir ännu mer, alltså du kan sitta och liksom bläddra och titta och titta och titta och jämföra dig på ett sätt som inte går om du är ute på gatan. Men jag menar, det räcker att du står på Coop och tittar på hur tidningarna ser ut i tidningsstället, så kan du se idén om kvinnor som ska liksom ha fett på två ställen på kroppen, bröst och rumpa och ingen annanstans
helst. Hur lyckas de röda ju?
Ja, det är otroligt. Och liksom lättsärade läppar och stora läppar och allt vad det ska vara, och långa ögonfransar och hår och naglar och grejer. Och det är klart att det påverkas de ju av. Och olika barn är olika. Det är också därför det är svårt att säga, för att vissa barn mognar ju liksom väldigt tidigt, går i skola där de ser nior fast de går i tvåan, och det gör ju att de får helt andra bilder än barn som bara ser sin egen klass och någon klass över. Mm. Man kanske har äldre syskon och så vidare. Sådär. Mm. Så att hela tiden ha ett samtal om det, för det är ju helt jävla orimliga ideal. Mm. Och det är fortfarande så att unga tjejers liksom status är kopplad till att killar tänder på dem. Mm. Alltså att vara knullbar. Att vara den som snubbar vill ligga med, tycker är snygg och sexig.
Mm. Och samtidigt får du inte prata om sex för åren hora.
Alltså, ja, du får inte vara för sexig. Alltså, du ska vara sexig men på ett lagom sätt. Mm. Och det är helt orimligt att ens liksom, att det ser ut på det sättet, men det är också omöjligt för unga tjejer att veta var man ska balansera på den här gränsen.
Mm.
Och att det liksom, ja, det finns ju ingen hejd på hur många liksom influencers som man kan följa där det är just den typen av ideal som liksom framställs.
Som marknadsförs. Ja.
Nej, men verkligen. Och det är ju inte bra. Nej. Alltså det är ju...
Nej, men jag tänker det är så att deppig, det påverkar självkänsla och allting.
Såklart det gör. När kvinnolobbyn frågade för ett gäng år sedan unga kvinnor, så svarade de att 9 av 10 vill förändra sin kropp kopplat till alltså reklam.
Mm.
Och bilder i media. Vill förändra sin kropp och gå ner i vikt och sådär. 9 av 10.
Mm.
Att liksom se på sig själva med en the male gaze, alltså som det kallas. Alltså den manliga blicken, alltså där man ska vara sexig och poserande.
Mm.
Att se på sig själv, alltså jag vet inte hur det är för dig, men jag har ju också vuxit upp i den här världen. Jag tittar ju också på mig själv i spegeln med den blicken, vilket gör att jag är så jävla hård med hur jag tittar på min kropp.
Mm.
Och så försöker jag liksom så här. Skit i det, jag har fött 2 barn, jag har liksom fungerande ben, jag är jätteglad för det. Mm. Jag kan liksom springa måttligt snabbt kanske. Men, ja, men så här, jag kan använda min kropp och jag är väldigt glad för det.
Mm.
Och jag blir också så inspirerad av mitt lilla barn som liksom, det finns ju inte en tanke. Alltså, och det är väldigt glatt att titta på småbarn för att de är så, deras kropp är för dem bara ett verktyg. Hur den ser ut är helt ovidkommande. Alltså, Nu sparkar jag på en boll och då är det kul. Nu hoppar jag i gräset. Nu studsar jag ner från det här och då är bara funktion. Det är så jävla glatt.
Mm.
Men det är klart att det är skitdeppigt att också veta att snart är min stora tjej på väg in i liksom en annan tid där man tittar på hennes kropp och hon eventuellt kommer att göra det med samma blick. Och det gör ju mig nästan svart i kroppen.
Ja, jag är livrädd för det med mina syskonbarn. Jag har inga barn själv. Men det där är ju något som man slåss med. Jag tror att det är väldigt få kvinnor som kan säga så här: nej, jag har aldrig tittat på mig själv med kritiska ögon i spegeln. Nej. Alltså jag tror typ alla kvinnor kan känna igen sig i det, mer eller mindre.
Ja.
Jag tänker om vi kollar på ätstörningar, det är ju mest tjejer och kvinnor som har det liksom.
Mm.
Och det är ju på grund av det här, på det här idealet.
Ja, gud ja. Och liksom ha en kontroll på kroppen och...
Det är jättehemskt.
Ja, det är fruktansvärt faktiskt. Alltså det är sjukt mörkt tycker jag. Att bara liksom tänka på det. Att jag ändå är liksom glad att jag växte upp innan sociala medier, innan mobiltelefonen.
Mm.
Vilket ju faktiskt gör att jag inte hade det att jämföra med. Det räckte med de idealen som fanns då.
Mm.
Och nu är det så sjukt mycket mer. Och du bombarderas av det liksom genom sociala medier.
Mm.
Eller liksom Paradise Hotel eller Sex on the Beach, X on the Beach eller vad heter alla de här, X on the Beach kanske.
Jag tittar faktiskt inte på de där programmen.
Nej, det gör faktiskt inte jag heller. Men det är för att jag inte riktigt hinner med att kolla på TV. Det är mycket där hemma, det är barn och hund och allt möjligt. Men jag ser ju, jag läser ju rubrikerna och jag vet vad det handlar om liksom. Mm. Men om man bara tittar på de här bilderna där de gör reklam för programmen, det räcker ju att se de bilderna för att liksom koppla det till unga tjejer växer upp och vad de tänker att hur den här kroppen ska se ut.
Det där är jättehemskt när jag sätter mig in i det. Alltså vi ska börja avrunda här nu. Men att det är så tragiskt att man har den blicken på sig själv. Att nästan alla kvinnor har det.
Ja.
Och hur många män har det? Alltså, men de har ju också ett ideal att leva upp till på ett annat sätt. Men det är ju lite mer okej att vara fet om man är man.
Eller men det är mycket det är mer okej om man, alltså det räcker med att titta på liksom vem som fortfarande får programledarjobb.
Mm.
Eller nyhetsankare eller vad det nu kan vara. Mm. Alltså det är en otrolig skillnad på män och kvinnor. Det spelar ingen roll om han är rund om magen, men en kvinna kan inte få den typen av jobb om hon är det.
Mm.
Eller om, liksom, om han sitter och med samma väst år ut och år in och liksom grymtar lite. En kvinna som hade betett så hade man tänkt att hon var sinnessjuk. Alltså det, vi lever efter så olika standards.
Mm.
Och det påverkar oss så otroligt mycket. Mm. Inte bara hur vi ser på vår egen kropp, utan också hur vi väldigt kritiskt granskar andra kvinnors kroppar.
Mm.
För att vi är uppfostrade med samma typ av blick.
Mm.
Och det
the
där,
male gaze.
Verkligen, the male gaze. Ja. Och om jag bara tänker på all tid vi hade kunnat lägga på och tänka ut liksom, hur vi ska få världsfred eller hur vi ska bli nästa statsminister eller vad det nu är, vi lägger vårt fokus och inte på ett och vara rädda när vi är ute och går och hela tiden har fokus runt omkring för att vi är rädda för att något ska hända oss, men också istället för att hata på vår kropp.
Mm.
Det gör mig superledsen faktiskt att tänka på.
Mm.
Och att de allra flesta, som du säger, ju har haft den eller har den synen på sin egen kropp.
Ja, det är jättehemskt. Och med de tunga orden, jag tyckte ändå du gjorde en bra avrundning där.
Ja, du tycker det. Den deppigaste avrundningen i historien.
Ja, men det blev på något sätt ett bra sammanfattande på något sätt. Jag tänker att vi ska avrunda, för nu har vi spelat in i över en timme.
Ja.
Är det något du känner nu att vi har missat? Jag tycker vi har varit överallt och täckt ämnet väldigt bra.
Nej, men det är du som styr den här skutan, så jag bara åker med.
Du bara åker med. Jag tycker du har åkt med väldigt bra.
Ja, fint.
Men tusen tack för att du har varit här.
Tack för att jag kom.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att ge podden det betyg ni tycker att den förtjänar. Prenumerera och dela avsnittet i sociala medier. Och sen så hörs vi ju på onsdag, precis som vanligt.